Start för en ny halvtimme på Tyresradion 91,4. Nu är jag för 80, 90 eller 100 gången på Karpstigen hos min kära vän Ebbe Björkman, Tyresradions speciella litteraturkrönikör. Dags för Gustav Fröding, del 7. Du lämnade honom i Görlitz, nere i närheten av Dresden. Mm. På någon sån där kuranstalt för alkoholister.
Ja.
Och det sista du gjorde, det var att du läste Clown, Klopp och Piski. Och du påstod att det var hans sätt att tolka sin bedrövelse över att hans älskling hemma i Värmland, Hildegard Alstermark, hade förlovat sig med en annan.
Mm. Så var det. Men han hade ju också krafter kvar för att kunna fortsätta med sin diktning. Och han skrev både på tyska och på svenska. Han skrev faktiskt en hel del dikter på tyska som han till och med läste upp för medpatienterna. Och han blev faktiskt riktigt populär.
Den här unge svensken med pensné.
Ja. Och han, ja, det gick ju upp och ner för honom, men han tyckte naturligtvis det var roligt att bli uppskattad.
Innebär det här att han i stort sett var tvungen att vara nykter på den här alkoholistanstalten eller vad det nu var? Och ja. Att han därför kunde jobba med poesi?
Ja.
Mera kontinuerligt.
Ja, du vet att när man sitter på en sån anstalt, då måste man ha permission för att man ska gå ut på stan. Och man ska vara inne vid en viss tid. Det hände väl kanske då och då att han tog sig ett glas ute på stan. Men det var inte på något sätt så att det kunde anmärkas mot hans beteende. Men hur som helst, han arbetade flitigt med sin diktning på svenska. Och så när han tyckte att han var relativt klar med en del av detta, så skickade han dessa dikter hem till Värmland, till Karlstad, där hans gode vän Maurits Hellberg fanns.
Känd redaktör på Karlstad-tidningen, sedermera riksdagsman,
ja,
för
just
Liberalerna.
Så var det.
Vad tyckte Hellberg om Hellberg, den 30-årige Frödings dikter då?
Jo, han sa så här att de här dikterna, de måste du ut. De är ju strålande. Och det var inte bara han som tyckte detta, utan han visade de här dikterna för en sedan ganska känd litteraturhistoriker, Richard Steffen. Och han tyckte också att det var alldeles utomordentligt. Så att,
och Gustav Fröding var inte publicerad i någon diktsamling ännu.
Nej.
Så att det var inte bara för att de ville berömma någon redan berömd poet.
Nej. Och han skickade ju då tillbaka då dikterna så småningom, och dessutom så skickade han med ett brev där han skrev just detta att det var en utomordentlig diktsamling och de ska du absolut ge ut. Och det gav ju honom alltså krafter för att kunna fortsätta och bearbeta detta. Men ser du, det var ju vissa saker som inträffade.
Alltså?
Ja, det var det.
Jaha.
För att
var det flickor och flaskor eller var det något annat elände?
Det hände följande. Cecilia, hans syster, Gustav Frödings syster, hon ville naturligtvis åka ner och se hur det var med Gustav. Så i mitten på juni då 1890 så reste hon ner till Tyskland. Hon reste ner till Dresden.
Som hon var drygt 30 och Gustav var cirka 30 då, va?
Ja. Och då kontaktade hon Gustav och sa jag kommer till Dresden och då kan du åka dit. Och så var det ju så att den 20 juni var det faktiskt, kan jag tala om, så fick Gustav permission för att åka till Dresden.
Ja. Förmaningar av doktor Karl Baum som var hans speciella livläkare.
Ja, och han träffade då Cecilia och de tog in då på ett hotell. Och du som är intresserad av både det ena och
det. Ja, det var inte Sheraton.
Nej, det var Hotel du Nord. Det var inget märkvärdigt hotell.
Men Dresden var ju en fin stad.
Ja, det var en fin stad.
Florens, ja, det... massor av vackra kyrkor, museer där vid Elbe.
Ja, och både Cecilia och Gustav var ju intresserade av kultur, så att de gick då ut på stan för att titta på utställningar och museer. Men kan du tänka dig vad som hände? När de kom där på ett ställe, jag vet inte om det var på en utställning alltså, så stötte de på släktingar. De stötte på alltså Gustavs farbror Bengt med familj, hustru och barn, och dessutom abben.
Den andra farbrorn som var lite egen av sig.
Ja.
Medan Bengt var den produktive företagaren.
Han var det, ja. Så länge det varade.
Hur kom det sig? Hade de, varför var de i Dresden? Det kan väl inte vara någon tillfällighet?
Nej, det kan ju inte vara någon tillfällighet. Utan det var ju absolut inte så att Gustav hade meddelat dem att ni ska komma och hälsa på mig i Dresden. Eller görligt. Utan antagligen har det varit så att Cecilia hade talat om att hon skulle åka till Dresden. Och då åkte de väl dit också.
Så det blev ju en riktig släktträff där nere.
Ja.
I Sachsens huvudstad.
Det var det, ja. Då första kvällen där på Hotel du Nord. Och de åt. Och de hade lite trevligt. De var väl lite försiktiga med spriten, för de visste ju att Gustav hade en viss affinitet till Backehove. Men så bestämde de så här att ja, imorgon så ska vi träffas igen allesammans. Och då ska vi gå på ett lite finare ställe och då ska vi äta en riktigt god middag tillsammans.
Utomordentligt trevligt.
Ja, så att då kom ju det där sällskapet till det här finare stället. Abben, Bengt och hans hustru och barn och Cecilia. Så satte de där till bords, men Gustav, han kom inte. Han kom inte nästa dag och han kom inte nästa
dag. Det var väl synd, han hade ju kunnat få en gratis skrovmål på en fin krog.
Ja, men på något sätt tyckte han att det var lite jobbigt att träffa släktingar. Så han vidtog andra åtgärder.
Vilka åtgärder?
Ja, det framkom senare att han besökte så kallade falor. Falar kvinnor alltså, på sådana ställen.
Fanns det bordeller i kulturstaden Dresden?
Han säkert gått om sådana.
Jaha.
Och han var på det ena och det andra stället. Men sen så småningom kom han ju tillbaka alltså till Görlitz. Och på något sätt så kom ju då Cecilia i kontakt med överläkaren där på denna nervanstalt. Och då berättade då doktor Karl Baum att Gustav Fröding hade kommit tillbaka till Görlitz och han såg ut som en rövar. Härjad ökenresenär. Kostymen var sönder. Pengarna var slut. Och så påstod han också att han hade pantsatt sin diktsamling.
Som han låter skulle... väldigt konstigt.
Ja, ja.
Den var på svenska.
Den var på svenska. Så att...
Och Fröding var icke ens i Sverige känd som någon poet. Nej. Ännu.
Nej.
Han hade inte givit ut någonting.
Inte du.
Han hade en dagsvers i Karlstad-tidningen.
Så att jag tror inte att han kunde få ut så förfärligt många mark.
Vem påstår att han pansatte diktsamlingen? Ja, eller manuset?
Ja, det måste ju ha varit Mauritz Hellberg. För det är liksom en gammal fördom att han gjorde det. Men det har man väl kanske tagit med sig.
Tycker du inte Ebbe Björkman fick han avfärda det? Mauritz Hellberg var ju en hedersman, han var trots allt journalist, så han bredde väl på lite extra, kan tänka.
Det är nog där det ligger.
Ja.
Ja, vad gör då Cecilia då? Hon åker inte till Görlitz, utan det tog väl på hennes krafter så att hon åkte till ett annat ställe och la sig in någonstans i Nau.
La hon också sig in? Hon var ju en av de normala Frödingarna.
Ja, men umgås man väldigt mycket med Gustav Fröding i denna situation så kanske man behöver lite avkoppling någon månad.
Hur vet man att Fröding besökte beryktade ställen med fala damer och söp sig redlös under den här tiden? Bortsett från att kläderna var lite sönderrivna. Han såg ut som en rövarhärjad ökenresenär, sa du.
Jo, han talade om det för doktor Karlbaum.
Finns det i de där sjukhusjournalerna som... Vilken litteraturvetare var det som lyckades rädda dem?
Ja, det var Jermel Michanek.
Ja, men det var väl någon innan
på
där?
Senare tid.
Ja.
Men från början så var det ju på det sättet att 1922 så åkte ju Ruben Gesenberg, också en känd litteraturhistoriker, ner till Görlitz, för han var ju mycket intresserad av Fröding, och skrev av då sjukhusjournalen.
Och där framgår det vad Fröding sysslade med när han inte dök upp på den släktträffen på den fina Dresden-restaurangen.
Ja, han talade om det. Och utan att på något sätt vilja skryta, men han hade väl liksom ett behov av att tala om hur han hade betett sig.
Innebar det här att Gustav Fröding fick stanna ytterligare en massa månader nu när han hade misskött sig? Han hade ju varit där rätt många månader redan.
Ja, det hade han. Så att han stannade där ytterligare en månad. Men sen tyckte han väl så småningom att han tyckte väl inte att han blev bättre, men det blev han ju faktiskt. Därför att han var ju helt annorlunda, kan man nog säga, än han var från början. Men så blev det i alla fall bestämt att han skulle lämna Görlitz.
Återvända hem till Värmland?
Ja, han skulle åka hem till Värmland. Så han tog väl tåget då.
Mm.
Och sedan så tog han väl en färja över till Malmö. Men han kom inte längre.
Nej.
Nej.
Han hade ju släkt där nere i ditt Skåne.
Ja, eller? Han hade ju släktingar i Lund.
Mm.
Men han tog sig till Malmö. Men du vet att har man åkt både tåg och färja...
Blir man torr i halsen, kan tänka.
Och han blev det. Han blev så torr i halsen. Så han gick till frimurarkällaren vid Stortorget 7. Jag vet inte om du har varit där, men där utfordras man både med dryckjom och med fast.
Finns frimurarkällaren kvar i Malmö, vet du det?
Och kommer alltid att finnas också.
Ja, så. Det verkar som det var K-märkt, ja. Mm.
Och då satt han där, men antagligen kunde han väl inte betala. Och vad gör man då? Ja, man kan ju inte ligga kvar på krogen. Utan han skulle då söka sig till ett hotell. Men har man inga pengar har man rätt svårt att komma in på Grand Hotel i Malmö. Vad gör man i en sån situation? Ja, det finns ju bara en möjlighet.
Man ringer, vänta, det här var 1890, det var kanske ont om telefoner då, förlåt.
Det var väldigt ont om telefoner till och med i Malmö, måste jag nog erkänna.
Okay.
Jo, då blev det ju faktiskt på det sättet att han vände sig till polisen. Och de var mycket vänliga.
Mm-hmm.
Polisen är väldigt vänlig i Malmö. Så att de erbjöd honom en cell där och han fick ligga över där och tyckte att han hade det väldigt lugnt och skönt.
Och gratis logi, kan tänka.
Det kostar ingenting att ligga över hos polisen, Åke Sandin.
Nej, det är tack för tipset. Kanske jag måste utnyttja någon gång.
Om du så skulle behöva.
Mm.
Och ja, då dagen efter, vad gör man nu när man sitter i Malmö? Jo, då kontaktade han sin kusin, Karl Agart. som var son till professor Agard i Lund.
Och sonson till biskop Agard i Karlstad.
Mm, han var det, ser du. Mm. Och från början
så... Det var ingen konst när man hade så fina släktingar.
Nej, men han var väl inte så förtjust i detta. Men hur som helst så tog sig då denna kusin Karl Agard till Malmö. Och då såg han ju i vilket tillstånd hans kusin Gustaf Fröding var. Och han insåg ju det att han skulle behöva inte bara nattlogi utan även behöva lite behandling. Så han tog in honom på MAS.
Malmö allmänna sjukhus kan tänka.
Ja. Och
då hade ju den där många månaderna hos den här skicklige och berömde doktor Kallbaum i Görlitz inte tjänat någonting till.
Ja, det var ju inte helt bortkastat, för han fick ju tid där nere att göra färdigt sin diktsamling. Mm.
Hur länge låg han på sjukhus då?
Ja, det var ju bara 2 månader. Men när han låg där, vet du, då hade han ju korrespondens då med Mauritz Hellberg, och han hade också korrespondens med Bonnier om sin kommande diktsamling.
Mm.
Och de sa ju det, att den kommer att bli väl mottagen och vi ska ge ut den. Och det tyckte han var väldigt positivt. Men så tänkte han det, att jag måste ju på något sätt bli känd. Så då tog han sig för att när han låg där på sjukhuset i Malmö, att han skrev faktiskt en dikt. En ganska lång dikt på nära 50 strofer, därför han skulle delta då i Svenska Akademins tävling.
Ja, ja.
För han ville bli känd.
Jaha.
Och han skickade in den dikten dit.
De var väl jäktade akademiledamöterna också, ja. På den tiden. Kanske hade han varit klokare ifall han hade inskränkt den till 5-10 verser istället för 50.
Ja, så det blev liksom ingenting av det där, så att han fick ju ett hedersomnämnande. Och sen var den försvunnen ganska länge.
Mm.
Nå, i alla fall, den dikten heter Parken. Och jag tycker faktiskt att den är ganska fin. Om du inte har någonting emot, så kanske dra ett par strofer där.
Snälla Ebbe Björkman, du vet vilken tjatgubbe jag är. Jag säger alltid, läs så många dikter som möjligt.
Jag ska försöka att tillfredsställa denna din önskan.
Du behöver inte läsa alla 50 stroferna.
Vi kan dra några stycken. Och det var ju så när han låg där. Du vet, när man ligger där på sjukhuset så fantiserar man. Och han fantiserade om det som han läste om i sin tidigare ungdom. Nämligen Scott.
Walter Scott.
Mm, hans romaner.
Och han var Scott.
Ja.
Ivanhoe, va? Stämmer
ja.
Det?
Jo då. Ja. Det är så sant som det är sagt.
Och romantiska berättelser, ja. Om skotsk historia.
Ja, och där finns ju slott.
Mm.
Och där finns ju parker. Och där finns alla märkligheter.
Inte sköna damer. Sköna, kyska damer.
Sköna åtminstone.
Ja.
Mm. Så han skrev Parken. Och då skrev han så här. Min slottsfasad står ljus i aftonsolen. Det plaskar sakta i fontänens vatten. Hyacinten, rosen och violen till mötes doftar mig ifrån rabatten. Av många vacker villa har jag bländats, ödslig tomhet har jag vunnit blott. Nu har min långa, vilsna irrfärd ändats, nu vill jag leva i mitt lugna slott. Nu vill jag glömma hur mig själv jag rånat, på allt det bästa som en gång var mitt. I våldsam dårskap har mitt huvud grånat. I enslig vila ska det bliva vitt. Han låg ju här och tänkte på hans alkoholperioder och vad som hade hänt.
Det låter som en gammal man som skrev det här. Det här var ju en 30-åring.
Han blev gammal tidigt.
Okej.
Mm. Sen fortsätter han och fantisera om en kvinna som han hade övergivit.
Förlåt, som han hade övergivit?
Ja, som han hade övergivit.
Jaha.
Nu har han ju aldrig övergivit en kvinna, men själv har han ju blivit övergivit.
Jo, men fina Ankarberg i Uppsala övergav han väl.
Ja, jag gjorde det, men det var kanske svårt att ta hem henne till Karlstad.
Hon var lite polygam, så att
hon
säga.
Hon var en liten svala.
Mm.
Så skriver han så här. Och det var här en kväll när maj stod grönast, som dansen gick och skrattet ljöd i snåret. Och hon som folkets stämma dömde skönast, bar blygt och stolt sin eklövskrans i håret. Hon var så frisk som daggen över knoppen, så spänstigt lätt, så fylligt smärt och smidig. Men det föll dammstoft i den klara droppen, och din förvissning, arma kropp, blev tidigt. Hon var en ärlig själ som föga visste hur det bland människor går till och sker. Hon trodde mig om gott, men trodde miste. Det kom en tid, då trodde hon en mer. Det kom en tid, den tunga sorgetiden. Hon övergavs och sjönk och är ej mer. Och själv jag övergavs av sinnesfriden. Den vacklade och sjönk och är ej mer. Så där låg han och fantiserade.
Låt nästan som att den här unga övergivna kvinnan var hans alter ego. Att det var han.
Ja.
Att han tänkte på sig själv och ja, hur besviken han hade blivit, ja, över Hildegard. Mm. Hur gick det med hans kommande diktsamling?
Nu var det ju faktiskt så att när han då hade legat där på MAS ett par månader, då kände han sig ju det att han behövde ha ytterligare förstärkning. Så då åkte han till Norge, till Suttestad som ligger strax utanför där i...
Oslo-trakten kanske? Nej.
Ja, lite längre norrut. Vid sjön Mjösen.
Mm.
Ja.
Det är väl Norges största sjö?
Ja.
Vad var det för ställe då?
Ja, det var ett nervhem. Det var en doktor Jens Torp som hade startat det då 1890. Och att han kom just dit, det berodde kanske på att hans syster Cecilia, hon fanns också i de där trakterna, därför hon hade ju blivit morfinist.
Hade Cecilia blivit morfinist?
Nej, förlåt mig, jag tar tillbaka detta. Hon var inte Cecilia, utan det var Matilda naturligtvis.
Cecilia var ju den fasta punkten i hans liv. Men Matilda var ju vad vi i Norrland säger, rejält fruntimmer som hade skött en gård. Var det, vad heter det? Mangskogen och sånt där?
Grönskog,
förlåt. Mm,
Slorudsborg.
Ja.
Men det var alltså Matilda som hade blivit morfinist.
Aha.
Hon kom till Norge, så därför åkte alltså Gustaf Fröding till Suttestad utanför Lillehammer. Och där blev det riktigt bra. Han trivdes mycket bättre där på Lillehammer, i Lillehammer, än han gjorde i Görlitz. Och det var ju så trevligt, därför att denna Jens Torp, han är en farlig massa glytta, en massa töser som han då umgicks med. Och han skrev ju faktiskt en dikt om dessa som han kallade för härjarinnor. Så han trivdes väldigt bra. Och där fortsatte han att arbeta på sin diktsamling, gitarr och dragharmonika. Och den skickade han då till Bonniers, och den kom faktiskt ut då i maj 1891.
Och mottagandet blev?
lysande. Ja. Och Bonnier skrev ju faktiskt till honom att kända poeter som till exempel Snoilsky och Rydberg hade tittat på det där och de tyckte att det var alldeles utomordentligt, så att detta var ju inga problem att ge ut. Och han fick en mycket positivt mottagande i pressen. Bland annat skrev då Hjalmar Söderberg en lysande recension om detta.
Och Söderberg kunde ju vara ironisk och elak när han ville.
Ja, men här var han enbart positiv. Mm. Och denna diktsamling, gitarr och dragharmonika, där är ju fyra olika avdelningar. Och bland annat är det ju då den första avdelningen, det är värmländska dikter.
Mm. Och skulle vi innan halvtimmen i slut kunna få höra någon av dessa värmländska dikter?
Om du så önskar. Och där är ju detta med vackert väder. Och det är ju, kan man säga, från Mangskog, där han då har sin romans, kan vi kanske säga det, med Hildegard Alstermark. När han står då i rummet, i sitt rum där på Slordsborg hos Matilda och tittar över viken. Och på andra sidan då har vi då Berga. Och där är de här flickorna då, bland annat Hildegard Alstermark. Och hur han då åker över där och träffar dessa tösar. Men det är faktiskt så att visst är vackert väder en bra dikt. Men jag tycker faktiskt...
Där han gör bort sig och flickorna skrattar åt honom. Och,
ja,
och han,
de gör det.
Det är ett mycket känt slut. Även du, även du, även du, min Alice.
Ja, han kallar henne för Alice. Mm.
Och vilken dikt tänkte du läsa?
Ja, jag tycker faktiskt att den som... jag tycker nog att det var Dansport i vägen. Den är ju, tycker jag, lysande.
Den borde du sjunga.
Jag ska nog avstå, kära bror.
Få höra.
Det var Dansport i vägen på lördagsnatten. Över nejden gick låten av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Utterman, token och spelmansfanten, satt med sitt bälgspel vid landsvägskanten för dudelig, dudelig dig. Det var Bolla, den präktiga takande flickan. Hon är fager, hon är fin, har inte till fickan. Hon är jäcksam, skojsam och käck. Och det var Kersti, den trotsiga, vandrande vilda. Det var Finnbacka Britta, det var Kajsa och Tilda. Och den snudiga Marja i Bäck. Och då hade som brinnande blånor i kroppen. Och som gräshoppor hoppade Rejlandshoppen. Och mot stenar av klackar det small. Och rockskjorten flaxade, förkläden svängde och flätorna flög och kjolarna svängde och musiken den gnällde och gnall. Över bygden låg tindrande stjärnfager natten. Det låg glimtande sken över skvalpande vatten i den lövskogsbekransade sjön. Det kom doft ifrån klövern på blommande vallar och från kodiga kottar på granar och tallor som beskuggade kullarnas krön.
Evy Björkman läste Gustav Frödings Det var dans bort i vägen, och det är slutet för del 7 i din serie om Gustav Fröding. Tack Evy.